Hej och välkomna till Axbergs församlings podcast Så och på jorden.
Hallå, hallå.
Hej Thomas.
Hallå Elin.
Hur är det?
Jo, det är faktiskt alldeles strålande.
Oj, härligt.
Ja. Ja, men jag såg ju dig när vi gick från församlingshemmet efter lunchen.
Uh-huh.
Det stod som en sån här pingvin som lapar och längtar efter sol.
Med näbben i vädret.
Med näbben rakt upp mot solen.
Ja, det är ju så himla skönt.
Ja, jag fick vårkänsla genom att se dig stå där och ta emot solen.
Mm.
Mysigt.
Ja, men det är en jättefin dag. Det är ju minusgrader, men det är ju strålande sol. Och den värmde faktiskt.
Man blir lite gladare av sånt här väder faktiskt.
Ja. Absolut. Men jag höll på att inte ta mig hit ifrån bussen i morse ändå. För att det var så halkigt och jag har inte några vinterkängor på mig direkt. Uh-huh. Så jag kämpade och slet, men jag tog mig knappt framåt.
Okej, okay. Men du cyklar i alla fall inte?
Nej, jag är lite lat. Än så länge tar jag buss.
Ja, det är ju både halt och
kallt.
Ja. Precis.
Jag tänker i mitten på mars någon gång, då hoppas jag kunna cykla.
Okej.
Okay. Mm. Ja, jag kämpade mig hit från bussen alltså. Men veckans tema är ju den kämpande tron.
Så är det.
Mm. Fin övergång.
Ja, verkligen.
Ja. Andra söndagen i fastan.
Mm. Vi är mitt inne i fastan nu, faktiskt.
Mm. Mm.
Ja, alltså, när jag läste den här texten nu så slog det mig att... För det, texten börjar med att det är en farisé som bjuder Jesus på middag.
Mm.
Sen kommer det ju en, som det står, en synderska dit.
Mm.
Ja.
Jag står inte vad hon har gjort.
Men... Nej, hon har gjort någonting som inte är bra.
Mm.
Och hon går dit.
Ja, hon var ju absolut inte bjuden.
Nej, det känns som de tillhör olika, hänger i olika kretsar.
Liksom. Exakt, ja.
Men hon kom dit ändå.
Hon kom dit ändå, lite på eget bevåg.
Och då började jag tänka så här, ja... Tänk, man såg nog på det här med bjudning och ta emot folk kanske på ett annat sätt än idag.
Ja, kanske där.
Kanske.
Det, man skulle knappast dyka upp oinbjuden nu liksom.
Nej.
Det skulle kännas jättekonstigt.
Ja. Alltså, när vi bodde ju tidigare, vi bor fortfarande mitt i centrala Örebro, men tidigare så bodde vi under många år på Drottninggatan.
Mm.
Alltså den stora gatan där alla går förbi. Mm. När man är uppe på stan. Och vi trodde vi skulle få så mycket besök. Jag tänkte, här kommer folk spontant.
Ja.
De kommer ju ringa på och säga, får man komma upp? Vi kommer upp på en fika och sådär.
Ja.
Jag tänkte, åh, vi kommer få så mycket besök.
Trevligt, eller så fram emot
det? Nej, men faktiskt trevligt. Ja. Kul sådär med lite spontant besök, tänkte jag då i alla fall.
Mm.
Men, nej.
Inte.
Vi kom inte en enda att hälsa på under alla år. Alltså spontant.
Nej. Okay. Nej, vad knepigt.
Nej, men gör man så? Man gör inte så längre, tror jag.
Nej. Det är väldigt sällan. Jag har gjort det någon gång sådär till... Men det är bara till familjen, liksom. Till farmor och farfar. Om jag har varit ute på promenad och så råkar jag... Eller hamnar jag där de bor ungefär. Tänker jag, jag kan kolla om de är hemma. Mm. Men det skulle jag ju... Nej, det skulle jag nog inte göra.
Och du vet att de blir glada när du kommer.
Ja, precis. Jag vet ju det. Och de brukar vara hemma och sådär. Ja. Så det har hänt någon gång att man dyker upp där. Men inte hos... inte hos så här mina liksom vänner och så i min ålder. Men man tänker att folk är så upptagna. Så de kanske, och så vågar man inte tacka nej. Då känner man sig tvungen att bjuda in folk.
Ja.
Fast man egentligen kanske inte har tid.
Ja, så kan det vara.
Kanske.
För vi ringer ju inte på varandras dörrar i onödan.
Nej, verkligen inte.
Alltså, jag kom på idén här nu i vintras, mellandagarna eller alldeles början på januari kanske, att vi borde byta parkeringsplats. För vi har kommit på att vi får gå liksom runt och genom en port för att komma. Och sen har jag snappat att det finns de som bor i den porten som går runt åt andra hållet genom våran port så att säga.
Mm.
För att komma till sin bil. Och då tänkte jag, det här är ju så bra.
Det är fånigt.
Ja, det är så fånigt. Ja, visst. Det är så, vilken bra idé. Vi byter bara parkeringsplats. Så då sa jag till Hanna, min fru, att vi ringer eller skickar ett sms och kollar ifall... Nej, vi går dit, sa hon.
Ja.
För det är ju grannporten jämte oss.
Ja.
Då kände jag en viss fasa först.
ska vi tränga oss på?
Ja, ska vi verkligen, kände jag.
Och då hade ni ändå ett ärende som gagnar båda.
Ja, det hade vi, precis. Ja. Nej, hon tyckte vi skulle gå. Hon hade förmodligen rätt. Men det kändes bara så där konstigt att ringa på en främlingsdörr helt plötsligt. Men det gjorde vi. Jag stod 3 steg bakom henne. Tog lite skydd sådär.
Okay.
Kände mig lite, lite fånig där. Mm. Och han öppnade dörren och tittade på oss som om vi vore några som Jehovas. Katten hade släppt in. Ja.
Jehovas vittnen, ja. Och typ Hyresgästföreningen är väl de som knackar på dörren.
Ja, men precis.
I vanliga fall som man inte känner.
Ja, men jag tror han tänkte nog något sånt här. För han såg väldigt oförstående ut. Han såg inte glad ut. Det var inte, han öppnade inte med ett leende direkt.
Utan en kanna kaffe i handen.
Nej. Nej, men efter, när jag förstod vad vi var ute efter, ja. så såg han i alla fall inte fullt lika ilsken ut, ja. Som han gjorde i början. Men det kändes som att han verkligen trängde sig på.
Mm.
Men ja, det blev ingen byte sen.
Blev det inte?
Nej, han ville inte. Nej, jag vet inte varför. Ja, så kan det vara.
Ja. Nej, men den här kvinnan i alla fall, hon gjorde det så. Hon trängde sig på, men det var...
Verkligen, hon tog med sig till och med en dyr sak.
Ja.
Alltså en flaska balsam.
Balsam, exakt.
Mm.
Inte och... sånt balsam som vi har nu för tiden i håret, utan någon sorts parfymerat som man har på kroppen.
Olja, luktar gott av något slag. Det finns ju en parallellberättelse till det här, och det är ju de här två systrarna, Lazarus systrar, Märta och Maria. Märta, hon hällde ju också, det är väl Märta, nej det är Maria förstås, självklart.
Ah, okay.
Det är Maria måste det ju vara. Hon hällde ju också en hel balsam, Nardus balsam står det ju, över Jesus hår, eller om det är fötter.
Ja.
Ja, det kanske är fötter. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg.
Det är i alla fall fötterna som jag sett hade.
Och då blir ju lärjungarna så här, åh vilket slöseri.
Ja, just det.
Ja, de blir upprörda över detta. Och här i den här texten, om vi ska hoppa till den, så de blir lite upprörda här också.
Mm. Jo, för det är den här kvinnan då som är synderska tydligen, som kommer till middagsbjudningen och hon börjar tvätta Jesus fötter. Med sina tårar till och med. Mm. Och torkar dem med sitt hår.
Mm.
Och smörjer in dem med det här fina balsamet. Nej, men det är ju, och de tycker ju det är jättekonstigt att han låter henne röra vid hans fötter. Ja. Eftersom hon var synderska.
Just det. Ja. Det är där de är upprörda över.
Ja, precis. Ja, och det, jag vet, det är väl farisén som har bjudit in Jesus som tycker det här är jättekonstigt. Men... Jesus, han har ju svar som vanligt på allting.
Det har han.
Ja, nej, men han säger ju då att han har en liknelse med två män som stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 dinarer och den andra 50. Och ingen av dem kunde betala, men då efterskänkte han utlånaren den här skulden för dem båda.
Mm.
Och vem av dem kommer då älska honom mest, säger han. Ja, den som fick mest efterskänkt såklart svarar ju. De andra då.
Mm.
Och så säger han. Ja, du ser den här kvinnan här. Jag kom in i ditt hus. Och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar. Och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss. Men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan hon kom hit. Ja, och så. Kontentan är väl i alla fall att. Hon har visat så mycket kärlek. Så hon kommer bli förlåten sina synder.
Ja, eller att. Där nöden är som störst är hjälpen som närmst. Mm-hmm. Eller där bråddjupet brer ut sig. Där man verkligen känner att jag är i sånt enormt behov av upprättelse.
Mm.
Så oavsett hur stor synden är, så är ju Gud och Kristus Jesus med där, tänker jag.
Okay. Ja.
Alltså, ångern, det har vi pratat om förut. Ångern måste på något sätt relateras till förlåtelsen. Mm. Alltså att man känner att man har gjort fel.
Ja.
Om man har gjort fel.
Ja, men precis. Och hon hade väl uppenbarligen det. Men hon visade ju också så mycket ånger och så mycket kärlek.
Ja.
I de handlingar som hon gjorde för Jesus.
Precis.
Medan farisén som bjöd hem, han var nog ganska... Han var inte så ångerfull. Han var rätt nöjd med sig själv. Så han kände ingen behov av att tvätta Jesus fötter eller kissa honom välkommen.
Nej, han var liknöjd.
Mm.
Självgodhet. Ja. Och den finns ju överallt. Självgodheten där man känner att jag är minsann en präktig typ som inte gör fel. Eller jag är väldigt duktig eller jag är väldigt framgångsrik. Alltså det finns en sån här mitt bland alla människor som känner att de verkligen behöver förlåtelse eller upprättelse, så finns det motsatta människorna som går omkring här och känner att de är kanske till och med lite för mer än oss andra.
Ja.
Lite rikare, lite mer utbildade, lite intelligentare, lite snyggare. Mm. Förstår saker lite bättre.
Och det låter väldigt bekvämt.
Ja, sån. Men väldigt jobbigt också. Alltså för omgivningen. Mm. Behöver ha en sån där besserwisser i sin närhet.
Ja, faktiskt. Jag tror man skulle tröttna ganska fort på dem.
Så. Alltså man får gärna vara framgångsrik och allt det där som jag räknar upp. Men en självdistans och ödmjukhet. Kanske en gnutta ödmjukhet, precis. Skulle inte skada.
Nej.
Eller skadar aldrig. Alltså jag tänker på den här kvinnan som känner sån enorm ånger. Och det här, jag vet inte om vi har pratat om det tidigare, men det är ganska intressant tycker jag. Kyrkan är ju har sitt uppdrag på något sätt. Att se människor och upprätta människor. Och det finns ju förlåtelse.
Mm.
Och på något sätt så är det en förmedlande av Guds förlåtelse.
Mm.
Och då måste man också vara ganska nogsam med att man förlåter något som ska förlåtas.
Mm.
Har vi pratat om det förut?
Ja, vi kan väl göra det. Det vet jag inte. Det var ett tag sedan i så fall.
Ja. Så att man inte förlåter någonting som inte ska förlåtas.
Ja.
För om man gör det så bekräftar man ju den människans uppfattning om att det här behöver förlåtas. Är du med i min...
Ja, precis.
Och då om man tar en liknelse till exempel. Så om man tänker att det finns skuld.
Mm.
Att man verkligen har gjort sig skyldig till någonting. Och känner ånger för det.
Mm.
Då ska man ju förstås bli förlåten.
Mm.
Upprättad. Det är just det här upprättandet när man känner att man är upprättad och kan börja tycka om sig själv, så man också fungerar tillsammans med andra, tänker jag.
Mm.
Men om det däremot är en människa som är stukad, som har snavat och fallit i livet av olika anledningar och får för sig att det här är en skuld jag har.
Mm.
Och då så kommer man och säger att det här är jag behöver förlåtelse så.
Mm.
Och förlåter man då någonting som inte ska förlåtas, då bekräftar man den känslan av att man verkligen
du menar,
gjort något fel.
Okay. Ja. Jag trodde först att du menar att man förlåter något som är oförlåtligt.
Jaha, nej.
Men du menar tvärtom, att man förlåter någonting som inte hade behövt förlåtelse, för det var inte så farligt,
nej.
Eller?
Nej, men precis.
Är det så du menar? Ja,
exakt så.
Ja, men då är jag med.
För man kan ju blanda ihop ibland det här med att om man kan vara sårad, ha ett sår om man pratar lite bildligt.
Ja.
Sår i själen till exempel. Mm. Och det kan ju alla ha till och från. En reva i själen. Så.
Ja.
Och då, om man då blandar ihop det och tänker att jag har nog gjort någonting som är fel.
Ja.
Det är inte alltid lätt att veta att hålla sär sina egna känslor. Vad härleder de ifrån? Och då finns det ju risken om man då klampar in som präst eller vad man nu än är och säger okej, jag förlåter dig, då bekräftar man
precis, att ja, det du gjorde var
fel men
du ska inte göra det igen, precis.
Och det tycker jag är en ganska bra och viktig distinktion att veta när man ska förlåta och istället,
man ska inte slösa med förlåta.
Nej, istället så kanske man ska plåstra om. Sätta bandage på såret. Och det är något annat.
Kan man göra det på något annat sätt då än att ge dem förlåt som de tror att det är där de behöver?
Det första är ju kanske komma överens om vad handlar om.
Visst. Ligger skadan hos dig själv så att säga, eller har du verkligen gjort någon annan skada?
Ja. Är du en förövare eller är du ett offer?
Mm.
Och hur ofta, och framförallt när vi kommer till sådana här tyvärr alltid vanliga händelser där det handlar om till exempel övergrepp på barn eller övergrepp på män och också på kvinnor förstås. Jag tänkte säga kvinnor så är jag män först. Men både och, det spelar egentligen ingen roll. Men alltså människor som blir utsatta för övergrepp, så är det ju väldigt vanligt att förövaren försöker tala om för offret att du är del i det här. Egentligen är det ditt eget fel.
Precis.
Du har handlat fel eller du tyckte nog innerst inne om det här.
Mm.
Och så. Alltså man vill ju skuldbelägga på något sätt för att
minska sin egen
del. Ja, och också ha den här personen någon slags ha någon hållhake på eller vad det nu kan handla om.
Mm.
Och i ett sånt läge är det ju så förödande förstås att säga att men du förlåter. För man ska inte förlåta det som inte ska förlåtas.
Nej, just.
Däremot om förövaren kommer och säger jag fattar, jag har ju gjort och jag har sån ånger, jag mår så dåligt. Då
Då
ska man kunna slå åt, om man kan.
Ja, men precis, om man kan.
Mm.
Jag hade faktiskt en kille som jag var tillsammans med på gymnasiet.
Mm.
Som hade sån spännande syn på det här med förlåtelse. För han bad aldrig om ursäkt. Han kunde inte tycka att han hade gjort något fel.
Mm.
Och även om jag hade blivit eller liksom jag hade blivit ledsen eller sårad av någonting, så sa han, kunde inte han säga förlåt. Bara, nej, för att det var ju inte... jag gjorde ju inget fel. Mm. För att ur hans synvinkel var ju allting han gjorde var ju rätt. Och det var inte meningen att jag skulle bli ledsen. Sen om jag ändå blev det, då kunde han ändå inte säga
fick
förlåt.
Fick du skylla dig själv?
Ja, då fick jag skylla mig själv. Ja. Det var liksom, hans ursprungliga avsikt var inte att jag skulle bli ledsen. Och sådär. Ja, så då fanns det... För honom var det ingenting...
Nej.
Fanns det inget att förlåta, så att säga. Men...
Det låter som en... För jag tror verkligen att det finns människor som har brist på empati.
Mm.
Alltså som inte vet vad empati är. Mm. Som inte kan läsa in en annan människas
Nej.
Lidande.
Nej.
Som inte kan ta in det på något Precis. Sätt. Utan det enda lidande man, och smärta man kan känna, det är sin egen. Det kan man relatera till och förstå, men inte någon annans.
Mm. Det pratade vi om när jag och Sato, vår diakon, var på en föreläsning om härskartekniker.
Mm.
För något år sedan. Och då så var det just en del i det att det spelar ingen roll, en härskarteknik, man kanske inte ens utövar den medvetet.
Nej.
Men om effekten av det man gör är att någon blir sårad eller känner sig nedtryckt, då spelar det ingen roll. Då måste man ändå be om ursäkt. Och, även om avsikten inte var den.
Nej, men visst.
Så är det, det är kontentan av det hela, liksom, ja. Utgången som avgör ifall något fel har begåtts. Så.
Ja, men så är det ju på något sätt. Jag kommer ihåg en gång, för länge, väldigt länge sedan, när jag pratade med en kvinna var det som hade problem med sin chef.
Mm.
Hon var egentligen, hon tyckte chefen var alldeles för hård.
Mm.
Så hon var ju rädd för chefen.
Aj, ja.
Och det här hade hon aldrig sagt till chefen.
Nej, det var svårt.
Ja, men hon hade liksom inte kommunicerat överhuvudtaget, så hon pratade med mig istället.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag sa till henne, men vet din chef om hur du känner?
Mm.
Och det sa hon, nej, det har hon ingen aning om.
Nej.
Men testa och tala om det för henne.
Ja.
Det är inte helt enkelt.
Nej.
Men försök, framförallt det här att jag är rädd för dig.
Mm.
Och det gjorde hon.
Ja. Blev det bättre?
Det blev en helt annan relation.
Ja.
För att den här chefen var ju i grund och botten kanske inte en ond människa.
Nej.
Utan det var en människa som inte förstod att hon gjorde
mm.
så stor skada genom sitt sätt att vara.
Mm.
Så när hon fick höra att det fanns människor som var rädda för henne, så insåg hon ju, det här måste jag ändra på.
Ja.
Nu går det inte alltid så lätt
Nej.
Som jag i den här berättelsen. Men,
Nej,
men, någonstans,
men alltså, ja.
Någonstans så handlar det ju ändå om att kommunicera.
Ja,
våga och kommunicera. Mm. Det är svårt, men det är väl det som är vägen till försoning och förståelse och allting.
Ja. Jag vet inte var vi hamnar riktigt här nu, men vi har...
vi pratar om den kämpande tron,
lite,
fast vi pratar inte så mycket om tron överhuvudtaget, känns det som.
Nej, nu hamnar vi mer i annat, men det gör väl inte så mycket.
Men... Nej, men för den här rubriken för den här söndagen, om vi bara pratar om den ligger ju mitt i fastan, eller mitt i fastan, i början på fastan.
Mm.
För hela fastetperioden handlar ju om att vi ska fundera på att det är svårt att vara människa på många olika sätt. Och det är också svårt att vara troende.
Mm.
Och det ska, på något sätt kanske det ska vara svårt att vara troende, om man nu förstår mig rätt.
Ja, jo, men det tror jag alltså... För om det bara vore en enda autobahn, liksom, guldkantad räkmacka väg, så då lär man sig ju ingenting.
Nej.
Då blir man fartblind, tror jag, om man bara svischar förbi alla problem. Vi behöver kämpa lite grann för att utvecklas som människor.
Ja,
och i vår tro.
Precis. Utmana vår egen tro på något sätt.
Mm.
Alltså toras ifrågasätta och toras tvivla när det behövs.
Mm.
För jag tänker så här, om man är... Låt oss säga att man blir troende när man är barn.
Mm.
Det är ju många barn som är troende. Sen tappar ju många barn sin tro under resans uppväxten. Det är vanligt. Barnatron försvinner.
Ja.
Men om man har kvar den. Och sen på något sätt händer det inte så jättemycket mer med tron. Men man har ändå tron kvar.
Mm.
Och då kan man ju säga, å ena sidan är det klart att det är mycket bättre att sin barn har tro kvar.
Än ingen tro alls.
Ingen tro alls. Ja, och det skulle nog alla hålla med om. Ja. Men på något sätt så ska ju en tron behöver på något sätt också växa med dig.
Mm.
Mm. Och därför så måste den måste på något, tron kanske behöver omsa skal ibland.
Mm.
Hitta en kostym eller vad man nu ska ha för liknelse.
Ja, men visst.
För annars så blir många av de frågorna man hade och frågeställningarna som tron svarade mot när man var barn.
Mm.
De är inte bärande längre som vuxen.
Nej, det räcker inte riktigt.
Nej, och jag tror att alla stadier i våra liv kräver sin egen reflektion.
Mm.
Men det är klart att det är en ung människa som är till exempel på väg att skaffa familj.
Mm.
Har funderingar om att bygga upp någonting tillsammans. Och det finns ju glädjeämnen och utmaningar men också svårigheter i det.
Mm.
Och sen då om vi snabbspolar livet framåt så 40 år senare så kanske den man har då byggt upp det här med om man får ett liv tillsammans har blivit sjuk och ska lämna.
Mm.
Och det blir klart att det blir helt andra frågeställningar där.
Mm.
Och att tron måste på något sätt få hänga med hela tiden så att den kan svara mot dem där man befinner sig i livet.
Ja, absolut.
Och det är lätt att tappa bort under vägen.
Ja. Om man inte kämpar lite.
Om man inte kämpar med tron. Ja.
Mm. Mm.
Kämpa på. Det är bättre att kämpa på och komma till korta ibland än att bara tänka att ja, men det är så bra så.
Mm. Mm. Faktiskt.
Mm. Och sen brukar jag tänka så här. Jag brukar säga också, jag sa det faktiskt senast idag när vi firade mässa, att man skulle kunna ha en sån här kontrollfråga till sig själv.
Mm.
Och det är, törs du vara arg på Gud?
Mm.
Får man vara förbaskad på Gud?
Ja, alltså. Det får man väl. Men jag vet inte om det är rätt håll att rikta ilskan egentligen. Alltså, för att det är sällan Guds fel som det har hänt något illa. Det är ju ofta vi människor som är ansvariga för det.
Mm.
Tänker jag.
Ja, fast å andra sidan om man missar sin älskade.
Ja. Ja, det behöver inte vara någons fel.
Nej.
Det är ju bara.
Det kan vara en olycka, det kan vara sjukdom.
Mm.
Så. Men i sin frustration.
Mm. Ja, men då är det nog rätt. Ja, då finns det ju ingen annanstans att skicka den.
Nej.
Frustrationen.
Nej.
Nej.
Och någonstans, anledningen till att jag tycker att det är någon form av kontrollfråga, det är för att känner man så här att om svaret blir nej, det kan inte vara tillåtet att känna ilska mot Gud, för han är ju ändå oskyldig.
Mm.
Då tycker jag i min värld så är det antingen att Gud då är väldigt, väldigt långt borta, eller att man har en sån gudsbild att Gud är sträng, så att man inte törs vara.
Vågar vara på.
Ja. Ah, okay. Eller alternativt att Gud är så bräcklig så han inte skulle klara min ilska.
Mm.
Men en sund gudsrelation, tycker jag, sen får man tycka vad man vill, så måste man ha rätt att också visa sin ilska mot Gud.
Mm.
Även ifall det inte är Guds fel.
Mm.
Tron håller för det. Gud håller för det.
Ja, men det låter vettigt. Man är ju inte den första som har blev arg på Gud i alla fall. Man kan väl gå och läsa lite jobb eller lite om Jona som trotsar.
Ja, men visst.
Så.
Det finns många som har varit arga på Gud.
Mm. Och förhoppningsvis så kommer man ut på andra sidan och har lärt sig någonting.
För det är det som är hela, absolut. Och det är det som är hela poängen, tycker jag, med kristendomen. Det är att förlåtelsen finns där. Mm. Att vägen tillbaka finns där. Att den öppna famnen, kärleken från Gud som riktas mot dig och mig, mot oss alla, den finns där oavsett hur mycket man har trillat eller hur mycket man tvivlar eller hur ilsken man är på Gud.
Mm. Ja, det känns ju bra att veta.
Så tänker jag.
Mm. Det gör jag med.
Bra. Vi är överens helt enkelt.
Ja, tror det.
Ja.
Ja. Jag tror vi avrundar för den här veckan.
Ja, tycker jag. Absolut.
Mm. Mm. Och nästa vecka kan vi göra reklam för redan nu. Att då tycker vi absolut att ni ska lyssna. För då får vi besök av Ernst Kirchsteiger.
Just det.
Gör vi. Och han har skrivit en bok som heter Lyckan i det lilla.
Just det.
Och vi tänker ta avstamp i den lite grann. Och diskutera veckans tema. också. Ja.
Som, vad är det för tema egentligen det när han kommer?
Det är kampen mot ondskan.
Wow.
Med Ernst Kirchsteiger. Ja. Så det blir spännande.
Ja, men det... ja,
vi får se. Vi
får se vad det handlar. Vi
kan ha spännande tankar om det här faktiskt. Ja. Finns det ondska i världen?
Har du läst ut boken?
Ja, jag är halvvägs. Mm. Men den är ganska lättläst. Ja. Jag
håller också på. Jag håller på för fullt. Mm. Ja, men det är en fin liten bok.
Mm. Verkligen.
Ja, den är snygg, själva boken också.
Den är snygg. Man vill gärna ha den på nattygsbordet.
Ja, faktiskt.
Ja. Nej, men så det blir kul. Mm. Så får vi höra lite vad han har på gång också. Mm. Mm. Men här i församlingen så är det ju på söndag ekumenisk högmässa i Ervalla kyrka med Simon Richardson och våra frikyrkokompisar där ute i Ervalla.
Jajamän.
Klockan 11 som vanligt. Mm. Och just det, Ervalla-kören kommer sjunga också.
Just det.
Mm.
Vad kul.
Så blir det lite extra roligt. Ja.
Extra drag helt enkelt.
Ja, exakt. Ja. De har ju övat ordentligt nu här på senare tid också. Det var ju kontraktskördag i förra helgen som vi pratade om.
Ja. Mm. Som jag missade. Jag hade faktiskt vilja gått på det. Och vårt fritidshus ligger ju så nära Lillkyrka. Mm. Men vi hade bokat in gäster på tal om att få besök. Mm.
Jag tänkte att ni fick inte oväntat besök. Nej, då, men det dök ju.
Det var tydligen planerat, fast jag hade lite dålig koll på det. Så jag hade i tanken tänkt att vi... att jag och Hanna och kanske även Thea skulle ha åkt och lyssnat på det där. Men vi fick besök. Det var trevligt.
Mm. Så kan det vara ibland. Mm.
Ska man liksom slå ett slag för mer spontan besök? Ta med sig Nardus-balsamet i bakfickan och sen knacka på det man tycker det skulle vara trevligt.
Varför inte?
Det är lite kul. Osvensk.
Mm. Det är lite...
mycket osvensk.
Det känns lite mer medelhavs.
Ja.
Ja, lite kontinentalt sådär.
Lite om man dyker upp i sådana sammanhang där man knappt är igenkänd.
Ja, men precis. Och se om man blir insläppt.
Ja, just det.
Ja, men det tycker jag. Mm. Mer spontan besök.
Mm. Med eller utan olja i fickan. Ja, balsam var det. Mm.
Lite kaffebröd kan man ju alltid skrapa fram, tror jag.
Mm. Det tycker jag.
Det säger vi. Men så...
tänk om jag ringer på dörren hos dig här snart.
Ja, då skulle jag bli väldigt förvånad. Ja. Men
kanske.
Var det trevligt.
Ja.
Du är välkommen.
Tack, får se om jag kommer iväg.
Ja, precis. Jag har portkod förresten, så jag kommer inte komma in.
Nej, men så är det ju. Man hindras effektivt.
Då får man ringa istället. Ja, då blir det inte lika överraskande längre.
Nej. Ja. Man kan slänga sten på fönstret, sen småsten.
Det kan man göra. Mm. Det brukar pappa göra.
Ja, det ser jag.
Ja. Nej, men vi hörs igen nästa vecka.
Ja,
och då med Ernst vid vår sida.
Ja, trevligt.
Får ni ha det så bra så länge.
Fint.
Ja, hej då.